Det är Åke Sandin det här och nu följer Tyresö U-lands- och fredsförenings Radio Tuff nummer 1403 av den tuffa oberoende radion. Programmet i största korthet. Monica Schelin och jag delar ut massor av rosor till välförtjänta. Ola och Ernie Friholt berättar om hur den beundransvärda fredsrörelsen på Orust delade ut folkets fredspris till minne av Nobels testamente. Det gick i år postumt till Gandhi, vars icke-våldsbudskap hyllades. Och min egen krönika har rubriken Julens egentliga budskap, men först signaturen för veckans rosor.
Old Stacy Brown, lovers aid in France, when they swing to romance, because it's all so good, yes, it's about.
Ja, Monica Schelin, nu får vi se om vi klarar att vara lika positiva som Louis Armstrong. Är det någonting som är bra och good, bo, så om förtjänar en ros från i Radio Tuff nummer 1403?
Absolut. Till Tuffs bistånd som nu senast bestått av att vi har skickat 5000 kronor till vår partner i Belgrad, Lina Voskovic till exempel. Hon förser gamla utblottade flyktingar med medicin och nu till jul med julklappar. I november skickade vi 200 000 kronor till Tuffskolorna i Indiska Dharampur, där dessa pengar räckte till lärarlöner och väldigt mycket mer än de kunnat göra i Sverige.
Och då ska vi ge en ros till Tuffs insamlingskonto. Plus giro 79 36 36-2. Från vilket varenda krona går till ändamålet, eftersom alla är Tuff och Radio Tuff jobbar oavlönat. I år hade vi på detta konto fått in 171 000 kronor för våra traditionella indiska projekt, främst tack vare Tyresöskolorna Strand, Kumla och Tyresöskola samt Alléskolan i Lerum, som solidariskt gjort dagsverken. Men förutom dessa 171 000 skickades alltså ytterligare 29 000 kronor, så det blev 200 000 kronor till Indien. De där 29 000 de kom från Tuffs reserver, så att vi tar inga pengar från insamlade medel, utan vi ökar till och med på dem från Tuffs kassa. Sen en ros till Svetlana Alexievich som i år fått Nobels litteraturpris. Hon uppmärksammades här i Radio Tuff redan för ett år sedan genom sin senaste bok som har titeln Zinkpojkar. Då var hon inte så känd. Den boken skildrar de som ger sig iväg som hyllade soldathjältar men som kommer hem från det sovjetiska kriget i Afghanistan på 80-talet i billiga zinkkistor eller som lemlästade. Redan i barndomen får vi lära oss att älska mannen med gevär, som hon skriver, och hon påpekar:
det är en mänsklig rättighet att inte döda, att inte behöva lära sig att döda. Det finns inte inskrivet i en enda konstitution. Man borde skriva en bok som gjorde en så äcklad att själva tanken på krig skulle framstå som motbjudande och vansinnig. Till och med generalerna skulle bli äcklade.
En rosen till förre ambassadören Sven Hildman, som i Miljömagasinet nummer 48 skriver under rubriken Svensk militär alliansfrihet är rationell. Han anger 11 skäl varför vi inte ska gå med i NATO och avslutar sin artikel med orden:
vi måste satsa på mer fredsskapande arbete och mer militär avspänning i vårt närområde och mellan stormaktsblocken. För ett litet land som Sverige är säkerhetspolitik mer fråga om utrikespolitik än om försvarspolitik. Genom en trovärdig och konsekvent säkerhetspolitik ska vi undvika att dra på oss ett stormaktsanfall, Därför är NATO-medlemskap en sån dålig idé.
Sen rosar till Göteborgsposten som den 2 december publicerar en artikel med rubriken Sverige måste dra sig ur ett krig utan slut. Den är skriven av trion Anders Färm, Maj-Britt Theorin och Lars-Gunnar Liljestrand och handlar om Afghanistankriget. Och de skriver bland annat:
när andra länder drar sig ur stannar Sverige kvar och deltar i det förnyade NATO-ledda insatsen i Afghanistan. Det kan inte tolkas som annat än att vi vill kvalificera oss som militär partner till USA och NATO. Säg nej till svensk militär i Afghanistan. Västs interventioner i Irak, Afghanistan och Libyen har lett till rasade, raserade stater, terrorism och flyktingströmmar. Sverige har inte stått utanför dessa militära insatser. Regeringen föreslår nu riksdagen att fortsätta med svensk trupp i Afghanistan även nästa år. Skälet är ett enda. USA har beslutat att förlänga sina cirka 10 000 trupper i landet.
En ros till Stina Oskarsson som i en krönika i Dagens Nyheter den 9 december nämner Jean Sharp, professor i statskunskap vid Massachusetts universitet, och sina böcker en skarpsinnig förespråkare för icke-våldsliga försvarsmetoder. 2012 fick han Right Livelihood Award, det alternativa Nobelpriset.
Och så en ros till tv-dokumentären den 3/12 om visselblåsaren Edward Snowden som fått asyl i Ryssland undan svåra anklagelser från USA. Han erhöll 2014 Right Livelihood Award men har inte kunnat motta det i Sverige för risken att bli utlämnad till USA. I programmet medverkade bland andra den klassiska visselblåsaren Daniel Ellsberg som 1971 avslöjade Pentagon Papers, viktigt för att USA skulle sluta med sitt Vietnamkrig.
Rosor till de amerikaner som vill begränsa den lättåtkomliga handeln med vapen. Senaste massskjutningen inträffade ju den 2 december i San Bernardino, Kalifornien, då 14 människor dödades och 21 sårades. Det beräknas att många amerikaner skjuts i döds varje dag, sammanlagt uppåt 30 000 per år. Och president Obama har förgäves försökt att införa strängare vapenlagar. Rosor till den israeliska människorättsorganisationen B'Tselem som anklagar högermannen, premiärminister Benjamin Netanyahu för att blunda för
summariska avrättningar av misstänkta gärningsmän utförda av israeliska säkerhetsstyrkor.
Och apropå utomrättsliga avrättningar säger Mellanöstern-experten Anders Persson vid Lunds universitet:
det hon, Margot Wallström, pratade om är något som Amnesty har tagit upp i flera rapporter. Det är inte ett särskilt anmärkningsvärt uttalande egentligen.
En ros till Torsten Kjellemark som i Aftonbladet 3 december skriver om utrotningskriget som han kallar det mot de kristna i Irak och Syrien. Han uppger att under Saddam Husseins tid fanns i Irak nästan 1 400 000 kristna. Och nu har många dött eller flytt så det finns bara 260 000 kvar. Många syriska kristna håller trots allt på regimen Assad. Den katolska ärkebiskopen av Aleppo, Jean-Clément Jean-Bart, vädjade i det brittiska överhuset till brittiska politiker att inte stödja de krafter som vill störta den syriska regimen. Han sa så här:
vårt land har i 50-60 år kämpat för att bli en sekulär regim. Och ni förstör allt genom att pracka på oss fundamentalistiska jihadister som vill döda alla som inte liknar dem.
Och hans biskopskollega Jacques Benan Hindo framhöll ungefär samtidigt för en Vatikanbaserad nyhetstjänst att det var missriktat för västliga politiker att beväpna så kallade moderata rebeller i Syrien eftersom några sådana inte finns. Det viktiga är istället att stoppa inflödet av vapen och fanatiska rekryter via Turkiets porösa gränser.
En stor ros till alla de kloka och solidariska människor som nu köper julmangogram av Tuff.
Av dig, Monica Selin. De kan ringa till dig, va? Ja. Telefon 712 25 81.
Jättebra. De har hittills bidragit till att 130 000 mangoträd planteras i många fattiga indiska byar.
Och slutligen en ros till de tappra tuffaktivister som fanns vid bokbord i Tyresö centrum den 5 december. Det var väl sista gången i år vi syntes, va?
Ja, och det var många som kom fram. Det var bra.
Tack, Monica Selin. Ända från ön Orust på västkusten med oss Annie och Ola Friholt som driver en beundransvärda fredsrörelse på Orust. Jag var lite orolig för er för en vecka sedan när det blåste så ruskigt och vågorna gick upp mot huset, va? Eller hur?
Ja, alltså nära på. Inte fullt så farligt som det har varit tidigare, men vi hörde från vänner i Indien som var oroliga för Radha som skulle ta emot Gandhi-priset. Att de
hade
varit så fruktansvärt i Göteborg av alla ställen. Ja. Och de var rädda att det kanske inte kom något folk till den här utdelningen av det stora priset. Och
vem är Radha? Du nämnde Radha.
Radha Bhatt.
Vem är hon?
Radha Bhatt är en gandian ifrån Himalayas berg i Indien som i alla herrans år har följt i Gandhis fotspår och arbetat på en flickskola i Himalaya som heter Lakshmi Ashram och också är ordförande i Gandhi Peace Foundation. Och som sådan hade vi bjudit henne och också för att hon är en gammal god vän till oss hade vi bjudit henne att komma hit och ta emot det priset, alltså Folkets fredspris i enlighet med Alfred Nobels testamente.
Som ni delade ut den 5 december.
Va? 5 december utdelade vi detta priset här på Orust och det är samma pris som du, Åke, fick förra året, kommer du ihåg?
Ja, med stor tacksamhet. Ja. Men då heter det någonting annat. Då heter Folkets Nobelpris.
Ja, Ola kan säga, vad heter det då?
Folkets fredspris till minnet av Nobels testament, det heter det då.
Idag, i år ja, men förra året var det.
Nej, men förra året.
Till minnet av Nobels testament, det heter det faktiskt då också. Men vi hade ännu en formulering tidigare. Folkets Nobelpris för fred
Ja, just det.
Enligt Nobels testamente tror jag på något sätt, ja. Men vi fick påskrivet där. Vi fick inte lov att använda fredspris med beteckningen Nobel. För Nobelstiftelsen i Stockholm hade monopol på det, så att säga. Då hittade vi på ett par andra formuleringar.
Så ni gav det till Gandhi postumt. Han fick aldrig Nobels fredspris.
Så var det. Du, på 40-talet var han föreslagen att till Nobels fredspris 5 gånger. Men inte en enda gång fick han det. Och Radha Bhatt fick sen frågan av folk på mitt seminariet varför, om hon trodde sig veta varför han aldrig fick det. Och hon trodde absolut att det hade politiska skäl. Framförallt att England eller Storbritannien som ju i 200 år hade varit ägare av Indien så att säga.
Ja.
Hade satt sig emot detta.
Ja, Gandhi fick ju motta ganska råa kommentarer bland annat från Churchill. Churchill kallade honom för halvnaken fakir, vad det var.
Ja.
Och så, det var väl engelsmännen vi fjäskade för och inte ville ge, eller norrmännen fjäskade för.
Jajamensan, så var det.
Ja.
Ville du säga någonting, Ola? Ja. Ja, men så var det. Men du, detta hade vi inte, ja, vi tog väl inte upp det precis, men många var väldigt medvetna om det. Jag ska säga dig att vi har hela hösten hade vi faktiskt redan förberett oss själva, alltså fredsrörelsen här, genom att ha föreläsningar som gick i den andan, så att säga.
Jag är oerhört imponerad.
Tid hade vi det med Gandhi som vägvisare, va?
Jag är oerhört imponerad av era möten. Då tar ju folk också.
Jag visste att det får du vara framme med. Nu när Sissela Kjule var här och läste Gandhi, den tjocka Gandhi-boken, jag vet inte om du har den tjock, den är säkert på 600 sidor eller så,
ja,
med hans tal och skrifter. Hon läste ur den, och sen hade vi Bobo Munshi från Calcutta, eller ja, hon bor i Lund förstås nu och är gift med en Lars Eklund. Hon sjöng och spelade Tagore.
Mm.
Vilket de sen också gjorde, hela Tagore-kören från Lund kom upp till utdelningen av priset.
Fantastiskt.
Ja, från Lund och sjöng och spelade. Fantastiskt, vet du.
Har du något bra citat från Gandhi som du kan läsa upp? Jag har det här som finns på... Vi har ju samarbetat med Indien i snart 50 år här, ja, i TUF. Och vi har fått handritade kort av indiska elever vars skolor vi har stött.
Oh.
Och här finns det ett citat. Jag läser på engelska först.
Ja.
Earth has enough for everybody's need, but not enough for anybody's greed. Alltså jorden har tillräckligt för allas behov, men inte tillräckligt för noras girighet.
Ja, visst. Och jag ska säga att det finns så många sådana där one-liners eller two-liners i den här boken som man blir alldeles, man kan ha varenda dag kan vi ha ett citat av Gandhi någonstans.
Ja.
Vi har tänkt på det också, att vi kanske ska försöka inleda och avsluta alla våra möten med ett Gandhi-citat.
Ja,
det... Fan, du. Det är inte dumt.
Nej. Jag är väldigt tacksam för att ni ger icke-våldsaktioner, icke-våldsförsvar, så stor uppmärksamhet.
Ja, visst är det bra i dessa tider. Vi tänkte så här att i dessa tider, vi måste få fram någon riktigt bra förebild som man kan försöka utnyttja, om man säger så, i dagens hemska läge där det är bara våld som gäller.
Ja.
Krig ska med krig fördrivas och våld ska med våld fördrivas. Vad är detta för en tid vi lever i nu?
Ja. Och en propaganda med påhittade hot.
Ja, med påhittade hot.
Ja, ja.
Jan Öberg, fredsforskaren i Lund, var han med på det här Gandhi-mötet?
Ja, tänk, han var med där och han var jättegullig. Han höll ett så väldigt trevligt tal till Gandhi och till Radha då i synnerhet.
Mm.
Han och hans fru var där. Och han hade också inlett höstens föreläsarserie med en rubrik som hette Fred skapas med fredliga medel.
Mm.
Och där utgick han i sin tur från FN-stadgan som faktiskt som första paragraf har just detta peace by peaceful means.
Mm.
Och detta har man ju tydligen helt glömt om man tänker på detta som hände i Paris och ögonblickligen var Hollande framme och ville ha detta min sanskart, de ska få veta vad de går för och de ska med våld, alltså vi kan inte annat än använda våld tillbaka. Och FN var överhuvudtaget knappt närvarande i de här samtalen, eller hur?
Mm. Ja. Vad säger ni om svensk deltagande i det så kallade kriget mot IS i Syrien och Irak då?
Ja, man är benägen att upprepa samma misstag som i Libyen, där Sverige ställde upp med JAS-plan. Visserligen för spaning, men de vägledde ju bombarna.
Ja.
De bombade Libyen sönder och samman. Och med ett känt resultat idag, totalt kaos.
Jag har saknat denna bild, denna resultatvärdering av Libyenkriget där Sverige deltog. Ja. Det är ganska tyst om det.
Det är nog allt för plågsamt för dem att resultatvärdera, så de vill helst glömma det med all säkerhet.
Ja.
Och Libyen har man då ställt upp på tydligen. Det är inte alldeles klart ännu, men det har ju föreslagits att de ska skicka JAS-plan dit också.
Nej, du menar Syrien.
De ska kunna exportera fler plan om de sköter sig bra där.
Du menar vi ska skicka...
Till Syrien.
Syrien, ja, just ja. Det.
Mm. Ja.
Regeringen drar det i långbänk.
Ja, just det. Och, men det är ju också så att vi har skrivit under Lissabonfördraget. Och i Lissabonfördraget står det ju att om ett medlemsland blir anfallet så ska de andra solidariskt ställa upp. Och det finns ju inget annat än militära medel i deras värld. Så därför så blir det ju möjligen så att det kommer att skickas JAS-plan till Syrien.
Ni har också agiterat mot svensk NATO-medlemskap. Varför det?
Ja, det är ganska uppenbart varför vi inte vill ha NATO-medlemskap. Eftersom NATO är för det första är en kärnvapenmakt med två europeiska och ett transatlantiskt kärnvapenland.
Det är europeiska, det är Frankrike och England.
Ja. Och dessutom så är ju amerikanska kärnvapen stationerade i flera länder, i Belgien och Holland och Tyskland och något mer ställe. Och det är ju så också att NATO har en kärnvapendoktrin som säger att de tar sig rätten att vara de första att använda kärnvapen.
Mm.
Så det behöver inte vara i självförsvar bara, utan även för attack.
Ja. Vet du vad, vi hade gjort ett uttalande efter detta mötet i lördags den 5 december, en fredlig väg till fred som vi skickade till regering och riksdag, vad det nu kan ge. Men vi skickade det ju också till alla tidningar och så vidare. Och där står det mot slutet, säger vi 70 deltagare i ett seminarium om Gandhis storhet och efterföljd, och som postumt belönar honom med folkets fredspris i enlighet med Nobels testamente, manar Sveriges regering och riksdag att vika av från våldets väg och inleda en fredspolitik som kan ge folken gemensam säkerhet utan upprustning och krigshot. Sverige bör återigen bli alliansfritt, säga nej till NATO och återuppta nedrustningsarbetet.
Utomordentligt bra.
Ja, ja.
Mm. Det behövs flera fredsrörelser som den på Orust som ni sköter så jättebra. Ola och Annie Friholt. Det är snart nytt år. Tänker ni fortsätta?
Ja, vi har ju ett program för vårterminen också.
Ja.
Och där är det hur man ska bygga en fredskultur i huvudtemat.
Ja.
Och där har vi redan alla fem föreläsare
inbokade
klara.
Ja.
Och ja, det har vi inte i handen just nu.
Nej, just det, men lycka
till med ert fina arbete även nästa år. Och god jul på er och så vidare.
Ja, tackar. God jul tillbaka.
Ja, Ola.
Tack detsamma.
Ola och...
Har du en minut till?
Ja.
Det är nämligen så här att, hör och häpna, när hela denna kvällen led mot sitt slut så kom helt plötsligt ett trumpetande och ett skrammel av olika instrument och fat som de klappade på och så vidare. Så kom de upp till scenen, våra fredsmedarbetare från ön, och utdelade ett fredspris till Annie och Ola Friholt, hör och häpna.
Det förtjänar ni verkligen.
Vi var helt stumma, vi var totalt mållösa, vi visste ingenting om detta. Och det blev ett otroligt jubel av det hela. Och de läste upp en historia, alltså vår kärlekshistoria kan man säga, från början till slut, utan till dagens. I form av en saga, en godnattsaga. Det var en gång en liten flicka från Liljenfeld och en liten pojke från Stocken på Orust. Så började det, vet
ja. Du. Och den lilla flickan och den lilla pojken är nu Ola och Ernie Fifield. Ja. Ha det så bra. Tack ska ni ha.
Tack detsamma. Hej och...
Ja, det här är alltså Åke Sandin i Radio Tuff. Och min krönika den här gången handlar om julens egentliga budskap. Under julmånaden spenderar svenskarna 75 miljarder kronor på inköp. En triumf för mammon. Men julen firas egentligen till minnet av att ett litet barn föddes i ett stall, fattigt stall i Betlehem. Gossen hette Jesus och grundade vid vuxen ålder en religion vars gyllene regel är: allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Ja, han rådde oss att om vi blev slagna på den ena kinden skulle vi vända den andra till. Även i andra religioner finns liknande bud. Taoismens förmodade grundare Lao Tse i Kina gav oss rådet, citat, återgälda en oförrätt med en välgärning. Och han fastslog, citat, ju fler våldsvapen, desto större elände för mänskligheten. Våldets triumf slutar i en sorgefest. Hans samtida för 2500 år sedan, den kinesiske filosofen och religionsgrundaren Konfucius ansåg, citat, vad du själv inte vill tillfogas ska du inte tillfoga andra. Och i Indien vid samma tid framhöll Buddha, citat, identifiera dig själv med de andra, som det som jag så också det. Därför döda inte och ge ej anledning till att döda. Det finns flera andra religionsgrundare som uttalar sig likadant. Men den franske upplysningsfilosofen Voltaire på 1700-talet skrev emellertid, citat, kriget är ett djävulskt företag vars besynnerligaste egendomlighet ligger där i att vilken banditchef som helst högtidligt ber till Gud innan han går ut för att döda sin nästa. Och den holländske humanisten och bibelöversättaren Erasmus av Rotterdam på 1500-talet, han skrev, citat, varje sida i Nya testamentet talar nästan uteslutande om fred och endräkt. Och dock är hela tillvaron hos den största delen av kristenheten framför något annat uppfyllt av krigets uppgifter. Det vore bättre att genast bortlägga det kristna namnet eller också ge bevis för Kristi lära inom dess enda kännetecken, broderkärlek. Slutcitat. Det där skrev alltså Erasmus för 500 år sedan. Vad han skulle ha skrivit idag när världen till och med är nedlusad med kärnvapen, de flesta förresten är kristna så kallade stormakter, vet vi tyvärr inte. Det är påstått avrustade Sverige satsar i alla fall cirka 40 miljarder kronor per år på sin krigsmakt och rustar dessutom nu upp. Istället borde vi kanske upprusta våra humanitära insatser. Ja, vårt kristna parti, KD, agiterar nu för att vi ska delta med våra stridsflygplan JAS i Syrien och Irak. God icke-våldslig jul ändå, kära vänner. Den här sändningen av Radio Tuff, den hörs första gången på 91,4 söndag den 13 december klockan 17. 2013. Så jag hoppas att ni har fått en jättefin Lucia-dag, kära lyssnare. Och det här programmet hörs 2-3 gånger per dygn på radion till tredje dag jul, 27 december, när ett nytt Radio Tuff kommer klockan 17 första gången. En riktigt fin, vilsam jul önskar jag er, kära lyssnare.